Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext på den nionde söndagen efter trefaldigheten. Ni kan sitta ner medan jag läser. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det 16:e kapitlet och från den första versen. Jesus sade till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att skingra hans egendom. Då kallade han till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren: vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att man tar emot mig i sina hem när jag får avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den första: hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 100 fat olja. Förvaltaren sa det till honom: ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade en annan: och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga mammon, för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. De allra flesta vill inte vara skuldsatta. Man vill inte vara beroende av andra. Att ha skulder, att ta ett lån, det är ofta en nödlösning. Man har helt enkelt inte pengar. När man tar ett lån som man kanske aldrig blir av med, men fick man önska så skulle man vilja ha så mycket tillgångar att man slapp låna, att man slapp vara ägd en löneslav och kunde fritt använda sina pengar. Men hur är det egentligen? Har vi egentligen rätt att använda våra ägodelar som vi själva vill? Eller kanske man ska till och med fråga: äger vi egentligen någonting? Det bibliska svaret är faktiskt nej. Ja, men hur hänger det samman? Jag har ju faktiskt väldigt mycket som jag äger. Jag har ju kropp och själ, ögon, öron, förnuft och alla sinnen. Jag har mat och kläder, hus och hem. Ja, du och jag har mycket som vi betraktar som vårt. Men egentligen är det Guds. Allt du och jag har är vi satta att förvalta. Vi ska förvalta Guds egendomar. Och problemet är att vi aldrig tycks lära oss det. Och för att påminna oss om detta så lärde oss Kristus att be om dagligt bröd. Vi ber inte om alla gåvor som en engångsskänk. Vi får allting ur Guds hand varje dag. Som katekesen uttrycker det: han försörjer mig varje dag rikligt. Han uppehåller mig. Vi får det goda av Gud för att förvalta det enligt hans vilja. Och ibland måste Gud liksom rycka allting ur våra händer för att vi ska inse och tänka på vem som egentligen äger och uppehåller allting, så att vi knäpper våra händer och ber om dagligt bröd. Knäpper våra händer för att be att våra ägodelar måtte förvaltas efter hans vilja och till rikets bästa. Dagens text lär oss inte så mycket egentligen om att vi är förvaltare som hur vi nu ska förvalta det vi äger. Jesus hade talat till fariseerna i liknelsen om det förlorade fåret, det borttappade myntet och den förlorade sonen. Men nu i dagens text så vänder han sig till sina lärjungar. Jesus sade till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. Jesus talar ofta till de som var utanför, fariseer, publikaner och andra. Men ibland så vände han sig till de som var hans egna lärjungar, de troende, för att undervisa och förmana. Och ibland behöver man i undervisningen fördjupa och undervisa och lära de redan troende, så att man inte står och trampar på samma ställe utan lär sig och går vidare och fördjupar sin kunskap. Och detta att Kristus här talar till sina egna är viktigt för att förstå texten. Det är alltså inte fråga om vad man ska göra för att komma in i Guds rike, utan det är fråga om vad man nu gör när man redan är i Guds rike. När Paulus till exempel hade undervisat församlingen i Rom om rättfärdiggörelsen genom tron i kapitel 3 till kapitel 5, så går han över i kapitel 6 och säger: ställ inte deras lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Nu, säger han, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Dagens text lyfter fram det kloka förvaltarskapet. Liknelsen handlar faktiskt om en slipad skojare och bedragare. Har ni tänkt på det? Han ägde inget, men levde av att förvalta sin herres egendomar. Och det är ju inte fel i och för sig. Han var förvaltare av en mycket rik man. Men som så ofta så tog girigheten över handen. Och han började fiffla till sig pengar av sin förvaltare på ett orättfärdigt sätt. Då kallade Herren honom till sig och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Den rike mannen kräver alltså redovisning för förvaltningen, revision. Nu skulle pappren på bordet. Och den ohederlige förvaltaren, han förnekar inte sin skuld. Nej, det som verkar röra sig i hans tankar är: vad ska han nu leva av? Nu får jag sparken från det här jobbet. Vad ska jag nu göra? Att börja sadla om till grovjobbare, det är för lat för, så resonerar han. Och att tigga, det har jag för mycket stolthet för att göra. Men förvaltaren klarar sig ur knipan. Han kallar till sig de som var skuldsatta hos den rike mannen och låter dem skriva om sina skuldsedlar som de själva skrev när de satt i skuld. Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade: 100 fat olja. Och förvaltaren sa till honom: ta ditt skuldebrev och sätt dig ner genast och skriv 50. Sen frågade en annan: och hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: ta ditt skuldebrev och skriv 80. Vad var orsaken till denna tjuvaktiga givmildhet och generositet? Förvaltaren hade ju inget tillstånd att skänka bort den rike mannens rättmätiga egendomar. Jo, resonerade han, så att man tar emot mig i sina hem när jag får avsked från min tjänst. Den ohederliga mannen kände redan till hur den rike mannen skulle reagera. Han skulle inte kräva ut av de skuldsatta hela beloppet. För redan nu så prisades den rike mannen och hans förvaltare för sin generositet i hela landet. Att försöka förklara vad som har hänt och försöka ändra tillbaka beloppen på skuldebreven, det skulle ju sänka den rike mannens popularitet till noll. Vad kunde han göra annat än att erkänna att hans förvaltare var en klok tjuv? Hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han handlade klokt. Och vissa har ju väldiga bekymmer med den här liknelsen. Hur kan Kristus använda en liknelse om syndiga människor och tillämpa den på hur Guds barn ska leva? Men man bekymrar sig faktiskt helt i onödan, eller hur? För Kristus han förklarar ju själv hur man ska förstå liknelsen. Det handlar ju inte om att man ska vara oärlig, men att man ska använda sina egendomar på ett klokt sätt. En liknelse är ju inget mönster som man ska efterlikna, utan en liknelse har ju en poäng. Och det är bara poängen som är intressant. En liknelse är som en skuggbild av en andlig verklighet. Liknelsen den tas ur det verkliga livet med vanliga syndiga människor. Och budskapet handlar inte om hur dessa syndiga människor agerade, utan hur, utan har en andlig poäng. Och här handlar det om att vara klok när det gäller förvaltarskap. För ni vet ju att det finns ju många liknelser i Bibeln som handlar om syndiga människor som tänker och handlar egoistiskt och inomvärldsligt, ja väldigt trångsynt. Ta till exempel mannen som hittar en skatt i en annans åker. Köpmannen som är på jakt efter dyrbara pärlor. Grannen som väcker sin vän mitt i natten för att låna tre bröd. Men allt detta är ju bilder av andliga sanningar. Slutsatsen om berättelsen om den ohederlige förvaltaren läser vi i vers 8 och vers 9. Där står det: den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Det är poängen i dagens text. Kristus uppmanar oss inte att bli världsligt sinnade eller tjuvaktiga. Han konstaterar bara att världen, att i världen och bland världens barn så är man listiga och uträknande när det gäller bruket av den orättfärdige mammon och pengar. Den orättfärdige eller ohederlige förvaltaren, han förstod att hans yrkeskarriär var över. Han skulle få sparken, men så såg han också möjligheter att på ett oärligt sätt försörja sig efter att han hade fått sparken. Efter uppsägningen, Kristus uppmanar oss inte till oärlighet, men han uppmanar oss att på ett klokt sätt hantera våra pengar och egendomar. Precis som världens barn, vi är förvaltare, så låt oss då förvalta det som vi äger så att Guds rike går framåt. Det är ju en mycket viktig lärdom för vår kyrka och församling. När Gud i sin nåd tänder ett ljus i vår mörka nord genom evangelium i ord och sakrament. När Gud i sin nåd bevarar en liten hop av bibel- och bekännelsetrogna i ett av världens rikaste länder, så är ett av våra största problem som gör att vårt arbete inte går så mycket framåt, vad då? Brist på den orättfärdige mammon. Brist på pengar, helt enkelt. Gud giver oss att vi inte glömmer bort vilka ovärderliga skatter vi har fått i ordet och sakramenten, i det heliga predikoämbetet och den bibliska församlingsgemenskapen. Gud giver oss nåd så att vi inte glömmer bort att vi är förvaltare inte av vårt eget utan av Guds dyra gåvor. Gud, ge oss nåd så att vi inte samlar skatter i himlen, eller i förgängelsen, utan samlar skatter i himlen. Gud, ge oss nåd så att vi inte får samma vittnesbörd som församlingen i Efesus. Det jag har emot dig är att du övergett din första kärlek. Den ohederlige förvaltaren inbillade sig ingenting. Han tänkte inte att det skulle nog ordna sig i alla fall. Han insåg att klockan var slagen, och så handlade han snabbt och beslutsamt. En enda möjlighet öppnade sig för honom, och han tog den. Vi är alla förvaltare av Guds goda gåvor. Och Guds ord ställer oss till svar och kräver redovisning. Då är det inte dags att skjuta upp eller försöka komma undan. Det gäller att handla snabbt och handla nu. Kristus går rakt på sak och talar om vad det handlar om. Den här världens barn handlar klokare än ljusets barn. Jag säger det, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de ska ta emot er i de eviga hyddorna när världslig rikedom har tagit slut. Denna världens barn förstår att använda pengarna för sina själviska syften. Ljusets barn ska vara lika kloka när det gäller att använda mammon för Guds syften. Världens barn tar det allvarligt med pengar. Man är rädd om dem. Man placerar dem säkert. Man bygger sin framtid på dem. Ljusets barn ska kunna skiljas ifrån dem utan saknad och vara frikostig med dem när Herren vill det. Men de är i detta trogna förvaltare åt Gud. Och troheten mäts inte efter denna världens måttstock. För världen är det viktigt att skaffa pengar och behålla dem. För ljusets barn är det viktigt att använda dem på ett rätt sätt. Allt det jordiska är ju inte vårt, utan en annans egendom, Guds egendom. Det är Gud som äger allt, och vi finns här för att förvalta hans ägodelar under några korta år. Vi uppmanas av skriften att vara kloka och trogna förvaltare av hans egendomar. Och den troende, enligt sin nya människa, säger ja och amen till allt i Guds lag. Men vi kan väl inte förneka att det bränner i köttet i vår gamla synda natur med en sån här undervisning. Luther, han säger i sin huspostilla: detta är en predikan mot girigheten, och lär oss att den som vill vara kristen icke får öppna sin hand blott för att taga, och tvärtom sluta till den hårt när det gäller att giva, så att icke den minsta slant slipper ur den, utan han bör, när helst han kan, gärna, villigt och med ömt hjärta hjälpa och giva åt dem som behöver hjälp. Detta är att tjäna Gud, och Gud lönar också till slut den som tjänar honom. Och så fortsätter han: vi ser dagligen för våra ögon, tyvärr mer än önskvärt är, hur världen så särskilt noga söker efter det hon ser vara till hennes fördel, och icke drar sig undan någon möda eller arbete för att vinna det. Däremot ser vi att ljusets barn är tröga, liknöjda, otacksamma och vårdslösa i det som har med Gud att göra, trots att de vet att Gud har behag till det och att de ska få njuta frukt av det i evighet. Det blir alltså som ordspråket säger, att de ogudaktiga har dubbelt så mycket besvär att förtjäna helvetet som de gudfruktiga att förtjäna himlen. Dagens text är ju väldigt rak. Kommer våra materiella uppoffringar här i tiden visa sig ha gett resultat när vi träder in i de himmelska boningarna? Vad du och jag ger av våra egendomar till Guds rike, kan betyda hjälp för någon medvandrare här, eller att någon ytterligare blir vunnen för evigheten. En dag kommer vår snålhet eller frikostighet att visa sig. Luther, han säger, nu blir det mycket Luther citat, men han uttrycker sig väldigt träffande. Han säger så här: all godhet, vänlighet och välgörenhet som vi här bevisar fattiga människor ska på den yttersta dagen icke blott vittna om att vi förhållit oss kristligt och broderligt, utan också bli rikligt belönad och betald. Där ska en komma fram och säga: Herre, denne har givit mig en rock, en krona, en bit bröd eller en dryck vatten när jag led brist. Ja, Herren Jesus Kristus själv ska enligt Matteus 25 träda fram inför sin himmelske fader och alla änglar och helgon och omtala vad gott vi har gjort honom och hur vi därmed bevisat vår tro. Dessa vänner ska göra det och föra oss in i himlen när vi är alldeles utblottade och har fått lämna allt vad vi ägde här nere på jorden. Men för att ingen ska tro att man kan köpa sig in i himlen, och för att ingen ska bli bekymrad om sin salighet därför att han eller hon inte uppfyller alla lagens krav, så ska vi åter påminna om att Kristus här undervisar sina lärjungar. Han undervisar dem som vet att de redan har en plats i de himmelska boningarna, de som redan visste att de var på väg till de eviga hyddorna. Och hur visste de att de ägde en plats i Guds rike? Svaret är att platsen i Guds rike är ju redan betald. Ingen behöver betala med kärlek och goda gärningar eller någonting annat för att komma in i himlen. Kristus Jesus, hans dyra blod som han utgöt på korset, är lösepenningen. Det är betalningen som gör att vi kan vara vissa om syndernas förlåtelse, evigt liv och frid med Gud. Om någon frågar hur vi kan veta att vi kommer in i himlen, så ska vi svara: det beror inte på mig, det beror inte på mina gärningar, det beror inte på min trofasthet och lydnad. Nej, det beror på en person som heter Jesus Kristus. Att han har offrat sig själv för min synd, att han har dött och uppstått. Hans blod är min lösepenning. Och därför att han har älskat mig in till döden vill jag vara en trogen förvaltare av Guds gåvor. Och så ytterligare en tanke som slog mig när jag åkte bussen hit. Är det inte så? Kan man inte tänka i den här liknelsen lite på försoningen i beskrivningen bara av förvaltaren, när han kallar till sig de skuldsatta och så frågar han dem: hur mycket står det på ditt skuldebrev? Ja, det står 100 tunnor vete. Och så säger förvaltaren: skriv 80. Är det så det går till med frälsningen? Är det så det går till med våran frälsning, att Gud kallar till oss och frågar: hur mycket har du syndat? Ja, jag har syndat så här mycket. Ja, skriv 0. Är det så det går till? Nej, det är inte så det går till. Förvaltaren tänkte sig att man efterskänkte, att man kunde efterskänka skuld. Men så går inte frälsningen till. Utan skulle vi använda frälsningen i den här liknelsen och med de utgångspunkterna, hur skulle det vara då? Jo, då skulle förvaltaren kalla till sig de som var skyldiga, och så skulle han fråga: hur mycket är du skyldig? Och då skulle förvaltaren säga: vadå? Jo, han skulle säga så här: det är en annan som redan har betalt detta. För frälsningen handlar inte om att Gud kvittar synd. Eller hur? Frälsningen handlar om Gud är rättfärdig och Gud kvittar inte synd. Gud är helig, han överser inte med synd. Men Gud låter rättfärdigheten uppfyllas genom Jesus Kristus, vår frälsare. Så den enda förutsättningen för att de skyldiga ska kunna gå glada ifrån förvaltaren är att de får höra: skulden är betald. Kristus har med sitt blod på korset redan betalt allt som du var skyldig. Därför är du frikänd. Därför är du frälst. Därför har du förlåtelse. Därför att Kristus har burit din skuld på korset. Kristus har varit lydig i ditt ställe. Kristus har gjort allt väl för din frälsning. Och han har köpt en plats i Guds eviga rike med sitt eget blod. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som har givit oss uppdraget att vara dina medarbetare och att bära ansvar för ditt rike i världen. Vi ber dig, ge oss mod att vänta stora ting av dig och våga stora ting för dig, så att vi inte av feghet eller svaghet sviker den uppgift i vilken du vill bruka oss. Styrk oss att med heligt allvar kämpa trons strider. Låt oss till sist få prisa dig som ger oss segern genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.